Tack för det, Yvonne. Ja, jag kunde presentera mig, sa Yvonne. Så då gör jag det. Jag är 1,83 lång. Hur mycket jag väger, det tänker jag inte tala om. Kommer från Kinnekulle-trakten där jag har bott sedan 1977. Då flyttade jag med min mamma och pappa till Forshem. Han köpte en lanthandel där. Och vi började gå i den kyrkan där då. Träffade min fru vartefter, Elisabeth. Och vi gifte oss 88 och jobbade i kyrkan där. Pingstkyrkan med ungdomsarbete. Vi var här och röjde, hade kul. Och det har jag lagt bakom mig. Jag hoppas du klarar att göra det också nu. När du ska lyssna på lite Guds ord. Annars så blir ju allt förstört om inte du tar mig på allvar här idag. Så jag hoppas du klarar och att du har gått vidare. Nej, men skämt åsido. Det är ju så här att vi är ju före och så är vi efter och så är vi nu. Och jag är nog en sån där person som lever mest nu. Och då kan det bli lite tokigt ibland. Jag tänkte jag skulle dela någonting med er som är här i kyrkan idag och er som är där ute. Kanske sitter på en stol ute i naturen och dricker kaffe och ska njuta nu av en timmes gudstjänst. Var ni än sitter och var ni än är, så är ni välkomna. Jag har valt att stanna inför det här som jag tror är väldigt många som gör i den här tiden nu. För vi lever i en väldigt konstig tid, har gjort ett år och kommer kanske leva ett litet tag till eller ett långt tag till i den här tiden som är konstig och som vi inte helt känner oss bekväma i. Och det kallas för pandemi. Det är ett ord som vi har lärt oss. Jag har inte riktigt satt mig in i alla stycken i vad det betyder, men jag förstod att för 100 år sedan så hade man också en pandemi. Så det är inte nytt för den här jorden att ha pandemi. Det som är nytt, det är det att nu så ska vi helt plötsligt fungera tillsammans, för vi är ganska många. Och en del människor blir slitna i sina själar och i sin kropp. Någon dukar under, någon dör av de här grejerna. Och väldigt många då som är kvar och tittar på allt det här blir deprimerade och slitna. Även kristna, om du är kristen idag och räknar dig som kristen, så kan du bli sliten av det här. Och då är det väldigt skönt att veta det att då har vi en Gud som vi kan få gå till. Men när vi säger gå så menar vi inte då att nu ska vi ta på oss skorna och så ska vi gå till Gud. Så menade jag inte när jag sa gå, man bara använder det uttrycket. Jag menade att vi kan vända oss till honom. Och vi kan vända våra hjärtan och våra liv till honom. Jag ska läsa ett bibelord, eller två faktiskt i starten. Och har du bibel där du sitter ute i skogsbacken med en kaffekopp eller här inne, eller du kanske sitter hemma i soffan, har du en bibel så slå upp i salmen eller salmerna och vers 42. 42 och vers 1 till och med 4. Och om du vet, det finns ju en del som vill ha överskrifter över predikningar och liksom skriva överst att det här predikan om. Så när jag slår upp det här bibelstället i min bibel som jag har börjat att lära mig att känna, den svenska, den har jag inte haft så länge, jag har haft en norsk. För vi har bott i Norge ett tag, det glömde jag säga kanske. Men den här svenska bibelen, i överskriften för detta kapitlet så står det själens längtan efter Gud. Och det tycker jag blir en ganska bra överskrift för det jag ska dela med oss, dig och mig idag. För kom ihåg då att när jag står där framme och talar nu och predikar så talar jag lika mycket in i mitt liv som i ditt. Vi läser kapitel 42 i Saltaren, vers 1 och neråt. För körledaren, en vishetssalm av Koras söner. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför hans ansikte. Mina tårar är min mat dag och natt. Ständigt säger man till mig, var är din Gud? Så långt Psaltaren. Nu tar du och följer med mig in i Nya testamentet, Jakobs brev. Det är det första lilla brevet efter Hebreerbrevet. Så om du bara hittar det, då hittar du Jakobs brev. Ska vi se om jag hittar det. Jakobs brev kapitel 4 och vers 8. Och där står det så här. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Det är så kort så jag läser en gång till. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Tack Jesus att vi får öppna Bibeln och läsa om dig. Läsa i ditt ord om vem du är, Gud. Och vi får den här förmiddagsstunden välkomna dig, helige Ande, att lära oss vad vi läser. Ge oss tankar, ge oss bilder och ge oss också ditt ord. Och ge oss din närvaro den här förmiddagen. Det behöver vi i den här tiden vi lever i. Och jag tackar dig för att du når ut till de här som tittar idag och de som sitter där inne. Alla kan ta del av ditt Guds ord och den här hälsningen som du har lagt på mig. Tack för att du hör bön och för att du svarar på bön, Herre. Amen. Har du någon gång varit väldigt törstig? Alltså fysiskt törstig. Du vet, man springer, man motionerar och man kanske bara är ute en sån där varm sommardag som vi längtar ska komma nu snart. Och så glömmer man det där viktiga, det där att dricka. Och om man glömmer det för länge när det är varmt, då svettas man ju alltså ut mer vätska än man fyller på in genom att dricka. Och det blir en oharmoni i kroppen. Man blir uttorkad, man blir törstig, man fungerar dåligt. Och till slut så kan man få solsting. Och man blir orationell. Man gör fel saker. Och man hanterar sin kropp och hela sin tillvaro dåligt. Varför då? Jo, för att man glömde att dricka. Ett par tre liter, eller ett par liter i alla fall, behöver man nog dricka per dag i vanliga fall. Och när det är varmt, då behöver man ha mer. Och motionerar man mycket, då behöver man dricka väldigt mycket vatten. Och detta vet ni som motionerar mycket. Jag motionerar inte mycket. Men jag vet ändå, jag läste i en bok. Och så är det ju så här att våran gudsrelation, den behöver också vätska. Den behöver också fyllas med det vattnet som Bibeln beskriver som den helige ande. När vi umgås med Gud genom våra liv så är inte det bara ett envägsförhållande utan det är ett tvåvägsförhållande, en harmoni. Vi pratar med Gud, han pratar med oss. Vi längtar efter honom, han längtar efter oss. Och så ibland då när man tänker så här, ja men att lära känna Gud och längta efter honom. Och var är han då, Stefan? Tänker du kanske nu när du sitter och jag lägger ut om det här. Ja, var är Gud egentligen? Bibeln säger att Gud är ju överallt. Men på samma gång så säger man om Jesus att han bor i våra hjärtan. Jesus, han bor vid troen på Gud. Vid tron på Gud i våra hjärtan bor han. Så var ska man rikta sin längtan då, när man längtar efter Gud? Ja, en del läser ju om Gud. Och nu är jag väldigt ledsen om jag förstör en bild du har av det här att läsa Bibeln mycket och så lär man känna Gud mer. För det är absolut inte det jag vill uppnå. Jag vill bara sätta detta i perspektiv så du förstår vad jag menar. Ja, jag längtar efter Gud och Gud, han har ju varit med och skrivit Bibeln genom att han har inspirerat folk att skriva saker som kommer ifrån honom och som har med honom att göra och som beskriver honom. Så då letar jag i Guds ord då efter Gud och efter vad han vill säga till mig. Och jag vill läsa om Gud, jag vill veta vem han är. Vem är Gud? Och jag slår och jag letar. Och jag använder en bibelhandbok för att hitta de där bibelorden som ska ge mig min själs hunger till godo. Och det kan bli lite tekniskt. Ursäkta om jag säger det, men det kan bli lite tekniskt att bara läsa om Gud för att så uppleva honom. Tänk dig se och hör, eller här och nu, eller hänt i veckan, eller hänt på torget, eller hänt igår kväll, eller vad de nu tidningarna heter. Det finns så många av dem. Och läser du dem så är inte jag liksom negativ mot dig nu, utan nu beskriver jag bara och tar en bild av. Jesus tar dig bilder, så nu försöker jag ta en bild om det här att läsa i sådana tidningar som handlar om kändislivet och de kungliga, ni vet. Det finns ju så mycket bra tidningar för de som är intresserade av att läsa om dem. Och då läser man om kung Carl Gustav den 6:e Adolf och hans fru Silvia och barnen Madeleine, Victoria, Carl Philip, Edmund, Bertil, faktiskt heter han om du inte visste det. Och man läser om kändisar. Och när vi bodde i Norge de sista 15 åren så bodde vi i ett lägenhetskomplex där och våran granne rätt över gången där som heter, jag behöver inte säga vad hon hette, för hon kommer ihåg vad hon heter. Det räcker ju. Jag ska inte märka någon här nu. Men hon var väldigt söt för att hon läste alla de här tidningarna. Hon abonnerade på dem och hon prenumererade på alla sådana här tidningar så hon fick lära känna eliten och de kungliga och kändisarna. Och det var nästan så hon tog på sig fina kläder när det var så här att hon skulle se på ett program om de kungliga. Hon tog detta väldigt allvarligt. Vi hade ju fina gemenskaper i trappuppgången så vi åt middag tillsammans ibland och då sa hon att ja, nu så har ju kungen gjort det och nu har ju han där uppe på, han har gjort det. Så tänkte jag, nu har hon läst en tidning igen. Men jag frågade aldrig henne det som jag skulle velat fråga. Har du träffat kungen någon gång? Har du varit hemma hos honom någon gång och suttit vid honom, bredvid honom, sökt audiens? Har du tagit dig den tiden eller tycker du bara om att läsa om honom? Och tror du då också att du vet allt om honom? Förstår du bilden och förstår du vad jag vill? I Bibeln så beskrivs Gud som en far, som vår far. Jesus sa att vi skulle be så, vår far. Och en pappa pratar man ju med. Det gjorde jag så länge jag hade min jordiska pappa. Då pratade jag med honom. Jag ville vara med honom mycket. När vi bodde i Norge de sista 15 åren, han var ju sjuk i Alzheimer, min pappa, de sista långa åren. Och då ville jag ju träffa honom mycket mer. Men han försvann bort för oss. Men jag ringde ibland och jag pratade med honom och på somrarna var vi hemma och vi besökte honom och det var så skönt att vara närma. Och det är lite av det här, den här dynamiken som jag beskriver nu, som jag tror att jag vill försöka plantera in i ditt liv, om den inte redan finns i den längtan, att inte bara ta reda på Gud i boken, Bibeln, om vem han är. Utan när vi längtar efter Gud, då är inte det bara att längta efter ett bibelord. Utan när vi längtar efter Gud, för det tror jag de flesta gör. En eller annan gång i livet så får vi det här som heter mental breakdown eller krasch eller allt ramlar ihop, det blir jobbigt. Jag har haft våran sak, ni har haft eran. Alla har en situation i livet, en gång i livet, när man bara känner att nu möter jag livet så på fel sida så att nu måste jag få prata med Gud. Nu måste jag känna hur hans liv tar på mig. Hur hans liv blåser på mig. Det behövs idag. Någon gång har vi de där situationerna. Alla. Och jag tänker mig att när du får den situationen eller den gången du hade det så kommer du ihåg att då var det väldigt skönt och kunna lägga undan den där boken, det där pappret, den där sången som beskrev vem Gud var. Och bara gå rätt in i hans närhet och sätta sig i hans knä. Och bara vara med honom. Och känna hur han klappar oss på håret, de som har något hår, Henrik. Och så va? Den känslan att få känna och uppleva hur man blir ompysslad av Gud i hans närhet. Det är det bibelordet jag tror beskriver i psalm 42. Som hjorten ropar efter vatten. Som skriker efter vatten. När vi bodde på ett ställe i Norge så hyrde vi en gård. I 3-4 år lite utanför Kolbotten. Och det var väldigt närma såna här stora skogar med mycket, ja, vi såg lodjur faktiskt framme på våran gårdsplan några gånger och så här, det var, då förstår du att det var en sån här större vild skog, det var mycket kuliga djur som stökade fram där. Och på nätterna så kunde jag vakna av ett ihärdigt rop och stök och gick ut och, ja, det var liksom som ungefär som hundar skäller fast de skäller länge. Och brölar, eller vrölar, eller vad ska jag säga på västgötska. Det var ett ljud som ekade och det kom tillbaka och det kom tillbaka. Och så frågade jag då, för jag hade ju inte hört det här. Nej, det är hjortarna nu på sommaren, de letar efter vatten. Och då går de och ropar. Och de som hittar vatten och ropar till de andra att här är det vatten. Jaha, tänkte jag. Det är så det är. Man ropar efter någonting som man saknar. Och när man hittar det så ropar man också, för då blir man glad. Så kan man hjälpa andra att hitta något. Bra bild från naturen som hjälper oss att förstå. Men tillbaka till det här med att bara läsa honom. För nu kanske du blir provocerad där hemma och nästan har slått av den här streamingen nu. För att han sa ju det att Bibeln, det hjälper ju inte va. Ja, men följ med in i Bibeln och titta på en sak då. Paulus, eller han hette Paulus i sitt senare liv, men i sitt tidigare liv så hette han Saulus. Han var från Tarsus och han var en farisé, en skriftlärd faktiskt. Och han kunde Bibeln bak och fram. Han kunde allt som hade med Bibeln att göra. Och då pratar vi inte om den Bibeln vi har, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, apostlagärningen och så vidare. Utan det var det gamla testamentet de hade då som var Bibeln. Det glömmer vi ibland. Vi tänker att de hade hela Bosha som vi har. Men det hade de inte. De hade gamla testamentet. Och han kunde det här på sina 5 fingrar. Bakifrån och framifrån. Han hade suttit vid en väldigt känd lärare som heter Gamaliel. Vid hans fötter hade han suttit och fått undervisning. Och blivit en lärd herre. Och ändå så kände inte han igen Jesus när han mötte honom. Så han blev slagen av, vad det nu var han red på, någon säger häst, någon säger åsna. Men i alla fall, han blev avslagen av djuret utanför Damaskus på vägen. Och ligger där och skrapar i det här dammet och det ryker. Och så är det någon som säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och då frågar han, Herre, vem är du? Och då har han lärt sig Bibeln utan till, alltså det gamla testamentet, det som fanns att tillgå då. Det har han lärt sig utan till. Profetorden som har förutsagt och profeterat om vem Messias är, vad han ska göra, när han ska komma och så vidare. Massa sånt spännande. Och ändå så säger han till Jesus, vem är du? Då svarar ju Jesus är, ja, jag är Jesus, den som du håller på att få följer. Hur tänker du hur det skulle vara för den karen där? Och få uppleva en sån styrka, ett sånt mäktigt möte med någon som han trodde, han visste att han tjänade. Och så gjorde han inte det och så får han ett väldigt bra möte med honom. Han får hjälp. Och han får vägledning då in till Damaskus till en herre som han ska prata med och så vidare. Men just det här att han hade läst framifrån och bak. Det sägs att han kunde ha startat dåtidens mäktigaste teologiska fakultet där omkring i Israel. med den insikten han hade, med den kunskapen han hade. Men då efteråt, när Jesus har tagit på hans liv och förvandlat hans liv, och att han har fått uppleva hur Guds ande började att droppa och rinna på allt detta ordet som finns i hans liv. För det var det han saknade. Det var andens bemötande och hur den heliga andes kraft fick vara över allt det ordet han hade då petat in i sig. Då sa han så här, att allt det jag förut höll så högt, idag så är det som att det kan vara på en skräphög. På en sophög betraktar jag det nu. Allt det jag kunde förut. Och all den kunskapen jag hade. För att nu vet jag vad som gäller och vad som är viktigt. Det är att få vara med honom och få leva och dö för Kristus. Så det kan man se att Bibeln ibland, om vi tror att bara Bibelns ord och det att jag och du har lärt oss det bakifrån och framifrån, inte alltid räcker till för att fylla den längtan som finns i din själ. Vi kan också hoppa till ett bibelställe i Daniels bok. Där står det en väldigt spännande liten mening. Även om man inte ska riva loss meningar och starta en egen rörelse av det. Men det står en väldigt bra mening där ändå. Daniel 11:32. Står det så här. De av folket som känner sin Gud skall stå fasta och skall hålla ut. Daniel 11:32, den sista meningen i den versen där. Vad menas med det då? Ja, jag skulle vilja vända på det och säga som så här, att sök inte bara Gud och längta inte bara efter att vara närma honom när du behöver hjälp av honom. Utan leta efter möjligheter i ditt vardagsliv till att ha gemenskap med honom hela tiden. När du kan. För när den tråden brister, när saker är jobbigt i ditt liv, då är det väldigt gott att ha en upparbetad relation med Gud. Då är det väldigt gott att veta att han finns i mitt liv, och när nu rätta sker så vet jag var jag ska gå. Så att lära känna Gud, och det här ordet här, jag är lite så här nörd på hebreiska och grekiska eller arameiska ord, det finns ju såna här talkoder på dem, ni vet. Och just det där känna i den här versen, det är 31:56 i det hebreiska. Och det är ett jättekul ord, för det ordet heter, eller uttalas, yada. Yada. Och det där känna, det används i jättemycket i det gamla testamentet. Till exempel när Abraham var tillsammans och låg med sin fru Sara. Då kände han henne. Precis det samma ordet, 31:56. Och när Jeremia blir kallad till exempel av Gud, så säger Gud till Jeremia, innan du fanns i din mors liv så kände jag dig. Alltså en sån där djup och mycket djupare och djupare relationen, och bara liksom veta vem jag har läst om dig, så jag känner ju dig. En mycket djupare insikt i vem Gud är, och mycket större i alla fall längtan efter att känna honom. Sen så var det många människor som följde Jesus när han gick på jorden. De där 3 åren av hans offentliga liv. Det var många som sprang efter honom bara för undrarna och tecknena. Och så, ja, han, jag ska inte säga att han blev provocerad, men ibland vände han sig på sig, och så sa han till dem, ni söker ju bara upp mig bara för att ni fick mat på det förra stället här. Alltså ni söker ju bara tjänsterna ni kan få, de goda sakerna och de positiva grejerna, och inte att jag är närmare hos er. Så sa han, saliga de som då tror utan att se. Så att han blev provocerad och sa till dem så här, att ni ska inte hålla på att söka tecknena hela tiden, utan sök mig. Och det har kluvit ner till en mening som är så här: sök inte bara Guds händer, men sök hans ansikte. I ditt liv, i mitt liv, om jag söker Guds ansikte mer genom mitt liv och har det som det viktigaste i Guds förhållandet, då kommer jag ibland naturligtvis att behöva hjälp av honom. Jag och min fru, vi har fått så mycket bönesvar det sista året. Små och stora. Och vi känner det att det är jätteskönt att få uppleva hur Gud svarar på bön och hur Gud hjälper. Och hjälper oss att etableras på ett nytt ställe. Vi har inte bott här på jättelänge och så kommer hem. Och då är det vissa saker som måste funka med jobb och med hus. Och det, ja, det är mycket, ni vet. Och vi har fått så mycket jättestarka bönesvar. Och vi har inte bara liksom ropat på Gud när vi har behövt hjälp med dem. Utan vi har ju en relation med honom även om vi har allt. Då bedjer ju vi till honom ändå. Läser vi ju om hans ord, söker hans ansikte ändå. Var kan man möta Gud då, tänker du, Stefan? Vad tänker du det nu? Vad menar du? Var ska vi gå någonstans? Vad tror du, Stefan, tänker ni nu? Var brukar du möta Gud? Jag ställer nästan frågan tillbaka till dig. Tänk efter lite. Hur är det när du möter Gud? Var är du då? Är det ett geografiskt ställe eller är det en inställning, en attityd? Jag väljer nog att säga det sista och senare, att det är en inställning i våra liv som gör att vi kan eller inte kan möta Gud. Ödmjukhet är bra. Det hjälper oss, tror jag, att lättare komma i närheten av Guds atmosfär och Guds kraft. Lovsång är jätteviktigt för mig i alla fall. Jag tror att lovsång är en väg in i att närma sig Guds närhet. Ni vet, när det judiska folket eller hebreerna, när de skulle gå i krig i det gamla testamentet. Man kan läsa så mycket om alla krig och man kan ju fundera på, det var väldigt för mycket krig det var. Ja, men nu var det ju där och kan vi läsa lite om dem. Och då såg man det att de bar ju med sig den här träkistan som var slagen med guld runt om, så kallades för arken eller förbundsarken. Den gick först ut i strid. De bar omkring på det här leviterna, alltså prästerna i det hebreiska folket. De bar omkring på detta först in i stridsmomenterna. Sen kom soldaterna. Och då tänker jag så här att lovsång är otroligt viktigt. Både i det att vi ska få möta Gud och längta efter Guds möte. Men det är också viktigt i den kampen vi har och den striden som vi står i idag. Så är lovsång ett jättemäktigt redskap som vi har fått. Och det bygger en tron för Jesus att sätta sig på i varje situation. Då går vi lite vidare. Tänk dig nu då, vi flyttade till Norge för 25 år sedan och så helt plötsligt så gick ju våra pass ut. Och pass måste man ju ha för att få röra sig om man ska åka längre. Och så tänkte vi, måste vi åka hem till Sverige nu då för att söka pass, eller hur gör vi? Nej, då var det så att det fanns ett konsulat eller en ambassad i Stavanger. Så man kunde gå in då och det var svenska där inne och det stod på svenska. Svenska kungabilden hängde där och jag fick förklarat det för mig, för det är en juridisk situation det här med en ambassad som jag satte mig in i lite senare sen. När man går in i en ambassad i ett annat land, säg att vi är svenska, det är vi nu då, här. Så tappar jag mitt pass när jag är på resa i till exempel Bulgarien. Så går jag in i huvudstaden där till ambassaden, svenska ambassaden. Och när jag går in i det huset, rent juridiskt, så befinner jag mig i Sverige. Tänk på det lite. Alltså, jag är i ett annat land. Men jag är i Sverige ändå. Och den bilden för mig hjälper mig att förstå hur det är att komma in i Guds närhet ibland. Vi är mitt i livet, en del är i starten på livet, en del i slutet på livet, men vi är här på jorden. Och så står det i Bibeln om att vårt hemland är himmelen. Och därifrån väntar vi också han som ska komma, står det där liksom, lärjungarna pratar. Det kan alltså vara så att vi är himmelska medborgare, men vi är i det här, på den här platsen nu som heter Tellus, jorden. Och här är det ett land, ett geografiskt territorium. Men när vi går in i Guds närhet, då är vi i himlen. Ungefär lika mycket som om man är i Bulgarien och ska gå in på en svensk ambassad och är svensk, så går man in i Sverige. Förstår du bilden? Och den är inte svår att ta in, men den är svår att kanske tänka sig in att är det så? Ja, när vi går in i Guds närhet, då är vi faktiskt på ett annat plan. Då är vi på en annan plats. Och jag gör det inte svårt det här för dig nu på något vis, och inte för mig heller, för att Gud har gett oss tillgång till det allra heligaste, alltså den platsen där man en gång om året offrade försoningsoffer för folkets synder och så vidare. Det kallades för det allra heligaste. När Jesus dog på korset, då banade han väg helt in i den, för att det som skedde eller sker inne, ja, ni har ett altare här, låt oss säga att vid det altaret, så framför det skulle vara ett tungt, stort draperi som var, ja, väldigt tjockt, 6-7 centimeter. Och att man bara kunde gå in en gång om året och tända ljusen eller någonting. Vi tar en bild nu. Och det hade hela det judiska folket var tvungna att förhålla sig till detta. Prästerna kunde bara gå in dit en gång om året. Och de hade sån respekt för den platsen innanför förlåten. Så att den gången, en gång om året, som prästen gick in, det drogs lott vem som skulle gå in dit. Och han skulle rena sig och han skulle strykas med aska, han skulle tvätta sina kläder och han skulle inte ligga med sin fru på flera dagar. Alltså, det var jättemycket grejer som skulle göras för att han skulle få lov att gå in innanför den förlåten. Men ändå så hade det judiska folket så stor respekt för Gud att runt benet på denna prästen som går in, den som det här lotten hade talat om, det är du, ett tjockt rep bands runt hans högra ben, eller vänstra, men jag tror det var högra, för det höger, det är Guds grej, vänster är något annat. Tjockt rep, så om han skulle falla ned där inne död på grund av att hans förberedelser hade varit felaktiga, att hans reningsritual inte var tillräcklig, så kunde ju ingen gå in och hämta honom. Och därför så band man det repet. Detta står inte i Bibeln, Stefan. Nej, men det är många andra som har skrivit om det här. Så jag väljer att tro att det var så. Josefus bland annat pratar om det. Så då kunde de hala ut den där prästen och slapp att gå in och hämta honom. För ingen kunde ju gå in där. Det var så heligt där. Det heliga utrymmet, det görs tillgängligt när Jesus dör på korset. Då rivs den här tjocka förlåten. Den här tunga, tjocka väven. Den rivs i tu i templet i Jerusalem. Inte nerifrån och upp, utan uppifrån och ner. Ungefär som att, haha, det är jag som river den nu, säger Gud. Och så bara den rivs upp. Och så står prästerna där och ser rakt in på arken och lever. Överlever, om man säger så. Och jag tänker mig, det kunde varit lite kul att varit en fluga på väggen den dagen och sett hur prästerna reagerade när de helt plötsligt får se in i det allra heligaste som de inte får se in i. Och ändå lever. Vad skedde uppe i huvudet, i topplocket på dem där? Inte vet jag. Hur har du lärt känna Gud? Ska vi prata lite om nu det sista här. Hur har du lärt känna Gud? På vilket sätt möter du Gud? Tänk efter lite på det, men så pratar jag menas. Jag har lärt känna mitt gudsmöte på det sättet att tårarna börjar bara att rinna utan att jag har bett dem om det. Ögonen blir bara fulla med vätska. Och jag kan inte styra det. Så att jag blir gråtmild och jag blir gråtig. Och av någon orsak så är det mitt sätt. Det är så som jag blir när mitt gudsmöte pågår. Varför är det viktigt då, Stefan, att prata om det? Jo, på ett vis är det viktigt, för att det är bra att du lär känna hur du är när du möter Gud. Att du har ett hum om hur reagerar min kropp på mötet med Gud. En del ramlar. En del ramlar inte. En del skrattar. En del gråter. En del blir förkrossade. En del hoppar. Och, ja, det finns många bevis på. Eller, ja, världen har sett mycket av Guds möte. Men det är inte så viktigt hur andra har det och vad som sker när andra möter Gud. Utan det som är skönast för oss att veta, för då vet vi ju att det är Gud, det är hur vi har lärt att han har en inverkan på våra kroppar och våra liv när vi är närma honom. I Johannes 3 och 8, som blir ett sista ord som jag läser nu. Där står det om någonting. Där står det om den helige ande. Kapitel 3 och vers 8. Jesus får ju besök en natt av en rådsherre som heter Nikodemus. Ni vet, det är ju han som han säger. Och liksom i det mötet med honom som lilla Bibeln har kommit till. Att ty så älskade Gud, som ni vet. Eller så älskade Gud heter det nu för tiden. Det har försvunnit ett ord där. I mötet med denna Herren som kommer på natten. Kan man ju fundera på varför kom han då. Men han gjorde det. Han kanske inte fick vara ute på dagtid eller något. Det måste ha varit något konstigt där. Jag tror inte han ville visa för de andra att han var där. För han var lite... Det var spännande det här med Jesus och han ville prata mer. Och då försöker Jesus förklara för Nikodemus om det här med ande och liv och född på nytt och så här. Massa sköna samtal har de där på kvällskvisten. Och så säger Jesus bland annat till Nikodemus så här i vers 8. Vinden blåser vart den vill och du hör dess susning men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Så frågar Nikodemus, hur kan det gå till? Och så det här då som vi pratar om, att kunna vara lärare, bibellärare. Jesus säger lite snärtigt till honom, lite klart så här. Jesus svarar, du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Så kommer en av de här skriftlärde fariserna, rådsherrarna, så de är ju så fullästa. Och kan rabbla de här bibelorderna och bönerna bakifrån och fram. Men de har inte förstått vem Gud är. Och inte att Gud har ett sätt att möta oss genom den heliga ande. Det har de heller inte förstått. Men det har vi förstått, du och jag som har tagit emot Jesus i våra liv. För vi vet det nu då, att vi kan gå in i hans närhet och få dricka av den heliga ande som ett vatten. Eller vi kan få det som ett balsam för vår inre värld. Men jag avslutar där. Jag säger, ta vara på den här tiden du har möjlighet. Sök Herren när han är att finna. Och det är han. Och lycka till i din längtan att söka Gud. Amen.